P3, Sveriges Radio. P3.
Jag blev misshandlad och när det gick för långt, då flydde jag till Sverige. Hit kom jag för att jag hoppades för en bättre framtid.
Paulina flydde till Sverige för 1,5 år sedan. Hon lämnar Albanien tillsammans med sin mamma som blir tvungen att återvända så fort hon lämnat över henne i tryggare händer.
Och sen hon bara efter så sa hon att jag vet att du kommer lyckas i livet.
Hon har nu fått sitt tredje avslag och måste nu lämna Sverige. Då tillbaka till hemlandet där hon mordhotas av sin egen pappa. Du lyssnar på Verkligheten i P3 med mig, Gurbet Aslan. Och det här är Paulinas berättelse.
Det var fina minnen jag hade typ alltid före jag fyllde 6 år. Jag och min bror var väl som tvillingar. Han var bara 1 år yngre än mig och vi gick alltid så här tillsammans. Mamman var ju alltid väl med oss också. Alltså vi stödde ju varandra, alla tre, alltid. Det var bara vi mot världen liksom. Och jag tycker så synd nu för att nu har vi väl ingen kontakt. Alltså det är ju... Det finns ingen 3D. Alla är från... Ja, alla är i sitt eget liv. Alla är på olika vägar och vi har inte så mycket kontakt heller. Så jag vet inte riktigt hur de mår och hur, ja, var de befinner sig.
Paulina är 18 år gammal och flydde till Sverige redan när hon var 16 år. Då... tillsammans med sin mamma som lovade henne en tryggare framtid i Sverige. Nu, 1,5 år senare, går hon första året på gymnasiet. Skolan är den plats hon trivs på bäst. Det är också i skolan som vi ses. Här har hon byggt fina minnen, berättar hon. Minnen som hon vill bära med sig för alltid, till skillnad från minnena hon bär runt på från hemlandet.
Jag tycker att alla minnen som jag har från Albanien är den, alltså hela mitt liv i Albanien är den värsta minnet som jag har. Hela. Och min historia är ju alltid bakom mig. Det är inte någonting som jag kan ta bort. Den står bakom mig hela tiden. Även om jag flyttar in i något annat land eller någonting, den där min historia kan inte ta bort den. Även om jag vill. Men jag är 100% säker att jag hade ingen barndom. Alltså det var typ ingen barndom. Den där som jag upplevde, det var ingen barndom. För att jag, när jag var 6 år, när jag typ började städa och laga mat. Det känns inte så bra när man är bara 6 år. Man går typ, man börjar skolan när man är 6 år. Inte laga mat och städa hemma. För att när alla pratar om barndom, då är jag alltid ingen. Men jag har varit med den här kompisen och den andra. Vi gick ut och lekte utanför huset och grejer. Man bara... Ja, det var inte så för mig. Jag var ju hemma, städade, lagade mat för honom. Och bara måste göra typ allting. Man är tjej, man måste göra allting hemma. Men det var grejen när han började med våld och hot och allting. När jag var 6 år gammal. Och då min bror var 5. Det hände allting och då från 6 år till 16 i 10 år. Det var samma sak hela tiden. Våld, hot, allting.
Paulina berättar att hon var 6 år gammal när våldet eskalerade i hemmet.
Så det blev mycket aggressivitet och alkohol och grejer hela tiden. Och då det där liksom att det började bli jättemycket våld och hot hemma. Det var små saker som blev typ större och större hela tiden.
Paulina berättar att en dag hade hon kokat ris till honom. När hon sen beger sig mot vardagsrummet för att ställa fram kastrullen på bordet så halkar hon. Hon faller ner på golvet tillsammans med kastrullen över sig.
Han slog mig, min mamma och min bror. Han slog oss och sen skrek han jättemycket, jättemycket. Jag har typ hans röst i mitt huvud, det går typ 24-7 hela tiden. Men han skrek för ingenting. Alltså han hittade på en sak, varför har du inte tvättat en tröja liksom? Då börjar direkt den. När man får sådär hot och grejer, alltså man kan inte vara så bra i skolan heller. För att man, alltså jag har inte varit i skolan så mycket. För att man kan inte gå i skolan med blåmärken och grejer. Alla kommer förstå då. Och sen, ja men då blir det att man sänker sig i skolan med betyg och grejer. Jag säger alltid att jag var för honom en dotter, fast han var aldrig min pappa.
Hon beskriver sin pappa som en diktator och att varken hon eller hennes mamma vågade gå till polisen eftersom pappan haft en högt uppsatt position med stort kontaktnät.
Inte alla visste, men vissa personer visste, för att alla känner hur han är, men ingen kunde höja rösten över honom för att alla var rädda att han skulle göra någonting mot dem då. Så ingen gjorde någonting och alla skulle följa hans ord. Allt vad han säger, så alla var på hans sida.
När det sen går så långt att Paulinas pappa får för sig att gifta bort henne, står inte hennes mamma ut mer.
Nej, jag visste ingenting. Jag visste ingenting alls. Mamma sa till mig att han vill gifta dig med någon annan när jag var 16 år. Och då måste vi fixa resan att flytta.
Hennes mamma börjar planera med resan till Sverige. Hon vill inte se på när hennes barn misshandlas psykiskt och fysiskt mer. Hon ringer därför till sin kusin som köper flygbiljetterna. Hon talar därefter om för pappan att de ska åka iväg och hälsa på kusiner i en annan stad. Istället sätter de sig på flyget till Sverige med hopp om att aldrig mer behöva se sin pappa igen.
Det flygplanet, det var helt tyst. Jag ville säga någonting, men jag vågade inte säga, eller jag visste inte vad jag skulle säga. För att, nej men alltså jag ville inte visa så mycket mina känslor då, där framför mamma, för att då skulle hon väl ta mig tillbaka eller någonting. Därför att ingen har oss pratat om varandra.
Vad hade du för känslor som du ville säga till din mamma?
Alltså jag ville säga liksom, alltså jag fattade att nej men hon gör den här för min bästa. Och jag vill också att mitt liv kommer att vara bra. Och jag kommer bli lycklig hela tiden. Men alltså, jag tänkte bara, hur kommer hon vara där ensam och har typ ingen på hennes sida liksom och sådär. Men jag sa det aldrig. Jag vågade inte säga det faktiskt, för att om jag skulle se det då skulle bli hon jätteledsen. Och jag har sett henne jättemånga gånger ledsen. Och jag vill inte se henne för sista gången, det blev väl. För att det var sista gången jag såg henne då.
Trots att hon var ledsen över sin mammas situation hade hon hopp för sin egen framtid.
Det kändes bra för att jag skulle fly för allting. Alltså det skulle vara jättebra, jag skulle få väl gå i skolan, klara av. Alltså jag skulle ha ett liv här, helt enkelt. Alltså jag skulle bara bo här och ha ett liv och allting jag ville skulle få den. Ja, med jobb och grejer och såklart.
Och mer än det då?
Att jag skulle få uppehållstillstånd.
Väl i Sverige åker hon först till Migrationsverket. Och när Paulina är i säkerhet åker hennes mamma tillbaka till hemlandet. Paulina, som blir kvar i Sverige, placeras på ett av Migrationsverkets boende. Och en vecka senare flyttar hon till en barnfamilj.
Jag tyckte att det var väldigt bra, för att där så hittade jag min familj. Alltså de har varit alltid upp för mig och alltid nära mig hela tiden. Och de var min familj och de är fortfarande det. De var på riktigt föräldrar. Alltså på riktigt. De vet allt om min historia och grejer. Och jag var som deras barn. Och vi hade ju inte skillnad. Ingen av oss. Vi var likadana allihopa. Där fick jag allt kärlek som jag har inte fått förut. Och jag har lärt mig jättemycket av dem.
Snabbt efter flytten börjar hon i skolan. Första skoldagen minns hon mycket väl.
Det var helt okej, tyckte jag. Fast det var lite jobbigt för att jag kunde inte svenska. Jag träffade Najma. Det var en tjej. Hon kunde jättemycket engelska. Och sen tog rektorn mig till henne första gången. Fast jag pratade jättemycket. Jag pratade jättemycket. Så där. Sen hon hade en uppgift eller någonting. Och sen hon bara... Hon bara, I'm sorry but I have to finish this first. I was like, jaha. Jag bara, vad gjorde jag nu då? alltså jag visste inte hur skolan fungerar och sådär. Så jag visste inte att det skulle vara så här. Men sen efter, alltså jag kom till varje dag. Och sen det blev väl annorlunda hela tiden.
Nu, 1,5 år senare i skolan, känner hon till alla. Många beskriver henne som glädjespridaren.
Ja, för att jag pratar med alla. Och jag...
jag kramar alla. Alltså, jag vet inte varför, men alltså, jag gör det bara för att det känns bra för mig och det känns bra för dem också. Kanske det är lite jobbigt, men jag vet inte. Jag bara tycker om att prata och fråga hur de mår. Och för att jag vet, när jag var äldre, det var ingen som frågade mig. Så nu vet jag hur det känns. Och även om jag inte känner någon i skolan, jag bara går och frågar, bara, hej, hur är läget? Så där. Att man vet att amen, han existerar också. Det är inte det är bara du som gör det här i skolan. Så alla kan väl få en chans.
Paulina som flydde till Sverige på grund av hot och våld har nu fått sitt tredje avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Och ett tredje avslag för henne innebär att hon vilken dag som helst kan bli tvungen att lämna Sverige. Och alla hopp hon hade inom sig när hon satte sig på flyget mot ett nytt liv.
Alltså alla typ gav mig hopp för att när jag var tjej och jag hade bevisningar att jag inte ljuger och grejer. Och då sa jag bara, men den här kommer gå bra liksom. Jag kommer få på ett tillstånd eller jag kommer leva här i Sverige. Jag kommer ha typ en framtid. Och alltså alla trodde, och min godmor sa också att nej, men jag tror att du kommer få på ett tillstånd. Alltså alla de som de sa i början, de gav mig jättemycket hopp. Och jag bara, okej, men den här kommer väl gå bra. Så det, ja. Och sen efter, det kom typ som en chock. Och nu säger de bara, nej, du har inte tillräckligt skäl för att få skydd i Sverige. Jag kommer inte, alltså jag tycker synd om mig själv. För att, alltså jag fick så mycket hopp i början, jag skulle inte göra det. Men jag kommer kämpa ändå.
Glädjespridaren Paulina hade valt att inte berätta om sin historia för sina vänner i den nya skolan. Hon berättar att hon inte ville att någon skulle tycka synd om henne. Men nu, efter det tredje avslaget, kunde hon inte hålla det inom sig mer.
Alltså, i början, det visste typ ingen. Alltså, de visste att jag är i asylprocess, men ingen visste varför. Och sen nu efter, när allting, alltså i skolan, jag var den där tjejen som kom alltid så glad. Och jag kände, alltså jag visste ingenting för att jag är lärt så när jag var hemma. Alltså när han typ skrek på mig. Alltså jag var inte den som jag skrek tillbaka. Jag var den som jag tog den alltså inne hela tiden. Och sen nu efter, jag pratade med en kompis. Och jag berättade typ allting. Och sen hon bara, alltså den här måste vi ta upp. Alltså jag vill inte att du bara står still och gör ingenting. För att du måste göra saker.
Hennes vän skriver ett inlägg på Facebook där hon beskriver hennes situation.
Det var typ 700 som delade den. Och sen hon gjorde också en underskrift. Och det är 3500 som har skrivit under. Och nu typ det vet hela skolan hur det var. Men nu alla kommer fram till mig och frågar liksom, nej, men hur mår, hur går det? I början tyckte jag att det var jättejobbigt för att alla ville veta hur, alltså mer och mer, alltså man är ju nyfiken såklart. För att den där tjejen som var typ helt enkelt glad och nu kommer bara helt down i skolan och grejer. Och de var helt chockade. De visste inte att det var, du är så stark liksom. Hur ens orkar du komma till skolan?
Det är kallt ute när Paulina och eleverna från hennes skola står utanför Migrationsverket och i takt skriker om dödsstraff är olagligt. Elever, lärare och andra bekanta håller stora plakat i händerna som de räcker ut. Där står de, 130 personer, och försöker få Paulina att stanna i Sverige.
Vi träffades i skolan precis här, första dagen hon började här, så här för ungefär 1,5 år sedan. Och då var det så här, vi började inte prata så direkt, utan det var mer så här att hon började prata med några så gemensamma kompisar jag hade. Och sen så bara började så här, bara utvecklas och vi bara blev närmare och närmare.
Camilla är en av Paulinas bästa vänner i skolan.
Jag blev så här ganska väldigt mycket chockad, för jag sa, hon hade inte berättat det så mycket. Så hon hade hållit det inne så jättelänge. Jag visste inte att hon hade så här problem med Migrationsverket och så. Så blev jag så här som en chock när jag fick reda på att hon hade problem med Migrationsverket. Och efter det så kom chocken med hennes situation i Albanien också. Så alltså, man blev ju så här, men shit, alltså, jag visste inte de här grejerna om dig. Det är så här, jag tänkte liksom att vi berättade ganska mycket för varandra, men det var så här, hon höll det inne väldigt mycket. Och så har, jag tror att hon har ganska svårt att prata med andra om hennes situation också. Att det är så här att hon så här, kan rycka på axeln liksom, bara det är okej. Men jag tror inte att det är riktigt så okej som hon framställer det som.
Camilla är upprörd över att hennes vän måste åka tillbaka till sitt hemland.
Alltså det är förfärligt tycker jag. Det är så här, varför ska man låta en ung kvinna åka tillbaka till ett land där hon inte är välkommen när hon har etablerat hela sitt liv här liksom. Hon har skaffat vänner, hon har skaffat en, så här, en krets, hon har skaffat trygghet här och sen så ska hon flyttas tillbaka till Albanien där hon inte har något av det. Hon har ingenting där att gå tillbaka till. Visst har hon sin bror, sin mamma, men de är ju lika utsatta där, så varför ska hon gå tillbaka och bli utsatt som dem? För hon har ingenting kvar där. Det är så här, hon har ett liv här och inte i Albanien.
Hur kommer du känna om hon tvingas lämna landet? Om hon tvingas åka tillbaka till Albanien?
Alltså vi är en jättestor grupp här i skolan. Så här, en stor kompisgrupp. Om en person försvinner, det är en grupp. Mm. Alltså, det är väldigt dåligt. Man vet liksom inte vad man ska göra.
Efter beskedet om utvisningen bestämmer sig Paulina för att ringa till sin pappa och spela in samtalet med honom. Hon vill få dödshoten på band, men kommer hon att lyckas med det? Hon slår numret. Han svarar. Hon säger hej, det är jag, Paulina. Han svarar, vem då Paulina? Jag känner ingen Paulina.
Hallå? Bara vi har Dock säger inte spi.
Hon har med sorg lyckats få en bevisning hon vill ha. Hennes pappa säger Paulina är död för mig. Det finns ingen Paulina. Hon talar om för sin pappa att hon snart kommer hem igen. Då svarar han, kommer du hem så dödar jag dig. Och sen avslutar han samtalet. Enligt Migrationsverkets beslut kan de inte ge henne uppehållstillstånd då det inte råder någon väpnad konflikt i Albanien. Och att ett nationellt skydd går före ett internationellt skydd. Alltså att det finns hjälp att få, både i form av polis och socialtjänst i hemlandet, om hon är i behov av det. Men det är just det Paulina menar att hon inte kan göra. Hon vågar inte söka hjälp i Albanien. Hon litar inte på att myndigheterna kan skydda henne ifrån pappan.
Och sen det kommer besked att han bara, nej, du har inte tillräckligt skäl. Varför? Alltså jag vet inte, vad är tillräckligt skäl för dem? Alltså nu pratar jag om att leva och dö. Jag vet inte vart finns den här själen. Jag vet inte var den finns som de vill ha. För att de har fått allting från mig som de ville ha.
Hon tänker ofta tillbaka på de sista orden hennes mamma sa till henne. Det kommer gå bra för dig Paulina. Du kommer lyckas i livet. Blicka bara framåt och titta aldrig tillbaka.
Och den här gör mig att må jättedåligt för att nu liksom att när de säger att du ska tillbaka, alltså hur ska jag tillbaka? Alltså jag tänker på den här allt som hon har sagt till mig, men du kommer lyckas i livet, och nu som man vet att man kommer inte göra det. Alltså vad ska jag säga eller hur? Kommer jag... Ja, jag vet inte. Jag blir känslig för att... Och jag blir arg samtidigt också för att det, jag tycker att det är orättvist hela mitt liv.
Även om hon har varit på ett sista möte med Migrationsverket där de har pratat om hur resan hem kommer att gå till, har hon fortfarande ett litet hopp inom sig, berättar hon.
Jag bara hoppas verkligen, och jag försöker att de lyssnar på mig. Och jag vill göra den här tills typ en månad. Och jag vill att de kommer kalla mig typ igen och säga liksom att nej, men vi har typ gjort fel, för att jag vet. Och jag har läst jättemycket om Migrationsverket nu. Jag är typ expert. Jag vet typ allting. Och alltså att de har gjort fel.
Men de har ju också lagar och regler de måste följa.
Ja, det är ju klart. Det är absolut, alltså jag håller absolut med det. Alltså jag vill bara leva. Jag vill bara leva i Sverige. Jag vill bara leva där som jag känner mig trygg. Och ingen, jag har ingen hotbild mot mig.
Du har hört Paulinas berättelse. Och Paulina heter egentligen något annat. Producent idag, Chang Imam. Tekniker, Christer Orreteg. Jag heter Gurbet Aslan och verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3. Sveriges Radio.